arbete?
Nej, det är nog besiktningsman. Jag heter utbildningen som är biltekniker, men jag jobbar i alla fall som besiktningsman och har gjort det nu i 10 år.
Mm. Så du vet vad folk brukar ha för fel på sina bilar när det kommer och visar upp dem?
Mm, man börjar lite, och sen är det förstås kanske inte vad folk har för fel på sina bilar, utan snarare bilars olika funderingar, om man säger på det viset.
Ja. Har du bilar, hur länge har de funnits i ditt liv? Föddes du med en skiftnyckel i hand?
Nej, men det är bland de första orden jag lärde sagt var bilar. Då fick jag en liten folkvagn, en folkvagn 1600 TL som var röd. Den har jag kvar ännu.
Och på den vägen är det, om uttrycket tillåts.
Ja.
Ja, frågvis förmiddagsprogrammet, och det är ju ni bästa lyssnare som gör programmet. Jag öppnar just vår hojtlåda på webben. Där går det utmärkt att skriva in frågor till Henrik. Och du kan också ringa in på 3200 200, om du har något som rör bilar, teknik, sån här enklare service och så vidare. Vi kan ju inte instruera någon motorbyten per telefon här på 40 minuter drygt, men lite mindre avancerade grejer kanske.
Mm.
Linjen är öppen. Medan vi väntar på första samtalet eller första frågan, som jag är ganska säker på att kommer riktigt inom kort, så hör du Henrik, besiktningsman, hur blir man det? Jag menar, vad har ni för utbildning?
Det har ju ändrat reglerna här nu i somras. Första sjunde så blev det lite ändringar för hur man kan bli. Förut var det ska vara minst bilmekaniker och sen minst biltekniker, plus att du ska ha 6 månaders arbetspraktik inom branschen, helt verkstad. I somras ändrade en del så att man behöver inte vara biltekniker, men däremot ska du ha 3 års arbetserfarenhet, plus att du ska göra någon extra examen. Så att det är nu princip samma sak. Nu har jag faktiskt, måste jag erkänna, inte riktigt 100 koll, eftersom det är så pass färskt med den här ändringen, lagändringen, att man inte behöver vara biltekniker eller bilingenjör.
Mm.
Men det gick inte bara med yrkesskolutbildning och så. Sen det här, är det ju bra förstås om man har gjort någonting annat för att man blir besiktare. En liten detalj som jag minns då, för jag har ju själv hållit på med bilar i väldigt många år, sedan 85, lite tidigare, 84 började jag på med bilar. Och det här, och då jag var på kurs, så reagerade jag och min blivande arbetskamrat då att det fanns många som var studentbilingenjörer.
Mm.
Och det var intressant, för att det var, där märkte man just det här vikten av att du har gjort någonting inom bilbranschen förut. För att det fanns några stycken som inte var riktigt på rätt ställe. Idag tror jag det har helt klart och hållet vad de håller på, men då blev lite fundersam att vänta nu.
Var det förvirrade eller var det någon attityd? Eller?
Nej, det var inte attityden, utan det var helt enkelt rent av kunskap. Jag menar, förr i tiden så klagades ju alltid på besiktningsmannen att han hade en dålig dag eller sånt. Och det lite förekommer ännu, men det är inte det, utan det är faktiskt trafiksäkerhet det bygger på.
Mm.
Och du måste ju kunna förstå varför en sak måste fixas, på vilket vis det kan påverka att det kan vara farligt i trafiken. Och känner du inte till hur en bil fungerar och kanske rent av haft att göra med det, så är det betydligt svårare att motivera. Annars är det så att det står i lagtexten, och det är väldigt dålig motivering.
Då är man en paragrafryttare bara.
Ja, då blir det helt enkelt fel. Eller för att du måste ändringsbesikta bilen för att fjädern har fel färg. Jaha, okej. Okay. Så det finns en massa roliga historier. Så att.
Ja, just det. Ja, det kan ju vara ganska så där spänd situation kanske i besiktningshallen ibland.
Inte egentligen.
Inte?
Nej, jag skulle säga att det är ganska lugnt på det viset, för att det beror ju på hur du själv har attityden mot kunderna på det viset, och jag tycker inte att det finns några andra arbetsyrkesgrupper som är betydligt mer utsatta än vad vi är, så att det,
ja.
Så att det är nog.
Du är bra på att förklara varför någon mojäng måste åtgärdas.
Det ska jag inte svara på, det får den andra parten svara på istället.
Ja, just så, okej. Ja, 3200 200, det är numret. Ring för all del in. Det är inte jag som ska hålla låda här och underhålla mig, utan det är ni som ska ta chansen och ställa frågor när det gäller bilar och teknik. Mm. Men fortsättningsvis, hur ser det ut på chatten? Du har den framför dig. Inga frågor ännu.
Nej, titta här.
Okej. svenska.yle.fi/osterbotten. Jag spinner vidare på det här. Jag passar på när jag har en besiktningsman i studion och du inte får smita ifrån mig.
Jag sitter ganska kopplad, om man säger så.
Som med alla andra yrken, så det här det utvecklas ju, eller bilarna som ni undersöker utvecklas hemskt mycket. Hur hänger ni med?
Det är ibland som vi undrar själva, vad hänger vi med? För att ibland har det faktiskt hänt att det kommer ut vissa saker i offentligheten före vi får riktigt hundra klart allting själva, och det är inte alla gånger så bra, men det är nog mera undantag. Men det måste jag ju säga rent av att ibland går det nog så fruktansvärt framåt, speciellt den elektroniksidan. Och den är inte riktigt lätt. Jag menar, om man nu går tillbaka, går nu 20, 30, 40 år tillbaka i tiden och tittar på en bil som olika tidsperioder. Om man nu, de flesta vet att öppnar man motorhuven på en bil så ser man en stor plastlåda, en plastlock. Ja. Nå, det avskräcker ganska många människor. För att när det är som om man får bort det där locket så där under, så finns det nog ganska mycket samma. Men det är så 10 gånger mycket trängre idag, så att man ska ju ha fingrar som är, vad ska vi säga, 25 cm långa med 17 leder som en sån här kula, plus att du ska ha styrka som en elefant.
Ja, och två händer räcker kanske inte.
Nej, fem eller något
sånt. Fem samtidigt. Mm.
Så att det märker man nog att för gemene man att skruva och som förr och idag så är inte alls samma sak. Och sen är det så fruktansvärt mycket elektronikstyrt att jag menar, en bil kan stanna pang, boom, mitt i alltihopa.
Den har fått virus eller något?
Den har fått virus, just det, och då ska man uppdatera eller någonting. Eller jag kommer ihåg för ett antal år sedan så var det, jag minns inte varifrån jag hörde, det var en lite dyrare bilmärke som ägaren skulle byta olja på. Han bytte olja precis som förut. Men då allting var klart och nytt oljefilter och olja, så ska starta den, så startar inte bilen.
Aha.
Och det slutade helt enkelt med att han fick boxera den till verkstaden, för det slog på en sån här låskod som gjorde att oljenivån sjunker under en viss nivå, så stänger den av så att det inte får någon kontakt. Varpå det här var under marktiden rensat, varpå den här bilen blev tvungen att boxeras till märkesverkstad och kodas bort, och det kostade 800 mark det där oljebytet åt honom. Då började man fundera att är det vi som är till för bilen eller bilen till för oss?
Ja, vi är till för bilverkstaden. Ja. Alltså, var det en sån bil som man faktiskt inte själv kan byta då?
Du får byta
olja. Om man inte är en hacker.
Ja, du måste nästan vara hacker i det fallet. Nå, det här är lite ovanligheter, ytterlighetssak. Men i alla fall, det säger ju lite vart att vi är på väg i alla fall.
Jo.
Så det är, ibland börjar man fundera att nej, vänta nu.
Jag har en gammal bil, den är nog från 2000-talet, men inte
gammal.
Med darr på ribban, och det här, jag bytte lampor här om veckan. Jag hade sönder ett halvljus och bestämde att nu ska vi slå på stort, så köpte jag nya hel och nya halvljus med någon sån där starka grejer. Nå, strunt i hur den här lampan jag i, men händerna var ju blodiga efter det. In dit och jag fick ta bild med kameratelefonen, vet du. Att jag har sett så där ut, för jag kommer inte att titta själv. Men det finns ju bilar som man inte får byta körljusen på ens, har jag förstått. Eller det står i manualen att fara till verkstad om du ska byta ljuset.
Det är inte att du inte skulle få, men det är så pass krångligt. Det finns vissa bilar som du ska ha bort fram kofångaren på, och sen på bilverkstaden, och de säger att det här... Ja, kunden frågar efter vad kostar det, så säger det att ja, det är 2 timmars arbete, kostar det och det, så kunden tappar ju hakan liksom flera meter neråt. Att byta en lampa.
Ja, för lampan är ju 6 euro om du tar en billig, ett billigt par, och 30 om du kör dyrt.
Ja, sen har dagens H20 dessutom som inte så där riktigt absolut hållbara.
Mm.
Men en annan sak just apropå lampor som är intressant, vi har ju flera bilar i hushållet och den här min frus bil också, en 2000-talsbil, och min egen gamla rullande, vad vi ska kalla den i alla fall, så har vi exakt likadana brännare på den. Exakt lika, märker ju allting.
Ja.
Det är att min är ju gammal och jag har haft den i 10-12 år vid det här laget. Jag har bytt på den tiden 2 gånger lampor, alltså brännare. Medan på gummans bil så tror jag bytt 6 eller 7 på 2 eller 3 år.
Vad beror det? Det är bättre generator? Eller som ger för hög
spänning? Ja, bättre generator, det är väl inte bättre, utan en...
Sämre om den bränner.
Ja, jag funderar lite på vad det beror på. Så, och det här, det som jag närmast kommer att tänka på att det måste vara helt enkelt bättre sån här återgivning i själva insatsen, så den blir varmare. Aha.
Ja, just det.
Plus att, så att du ska få ett mer koncentrerat och starkt ljus.
Mm.
Plus att du kanske kör just på max vad den klarar av, och då blir ju livslängden kortare. Just.
Nu har vi någon på tråd. Någon har räckt 3-200-200. Vi säger hej och varsågoda och ställ frågor.
Kerstin Borg här, hej.
Hejsan.
Det där, här i förra veckan så blev min man på vägen Och det där motorn stannade på en gång och det visade sig att det var den här kedjan som motsvarar kamren, men han har en kedja, en Suzuki Grand Vitara, den är 11 år och kör 150 000. Och det där står ju aldrig någonstans då man har kedja man ska byta. Jag funderar, jag själv bytte jag till en bil med kedja för att få slippa de där kamremsbytena senast. Hur ofta händer sånt här och ska man liksom när man börjar ha en bil som är några år, ska man liksom be att de kollar den där på verkstaden?
Nu där sådana här kedjor går, det är faktiskt inte riktigt så vanligt. Det händer, ja. Men en kedja ska du inte behöva byta. De brukar ju tala normalt minst 300 000 som man kör med en kedja. I det här fallet skulle jag säga att han har haft otur, verkligt otur. För att som sagt, kedjan ska inte gå av. Hur gammal sa du bilen, va?
Den är 11 år och,
just det, ja.
Och det där kör 150 000.
Men inte med 150 000 kilometer. Då är det nog någonting som har gett sig där. Det finns ju en möjlighet att den har, nu kommer jag inte ihåg om den har en sån här hydraulisk kedjespännare, om någonting sånt har gett efter. Då slipper kedjan att slänga och vingla och ha sig, och då kan den nöta upp kedjan snabbare. Men det där är nog någonting som har varit väldigt otur, för det som sagt, det ska inte gå av. Så då du själv valde en bil med kedja, så har du faktiskt skaffat en bil som ska hålla betydligt längre.
No, det trodde jag, men man blir ju så fundersam, för det hade ju förstås att skada motorn, så det kommer upp. Vi väntar på någon del från Japan nu, och jättedyr historia i slutändan, så man tänker att måste man nu säga till då att de ska. Och sen en annan sak, han har inte ännu pratat med försäkringsbolag, men han läste i papperna, så han tvivlar ju på att han kan få en sån där grej på försäkring. Vad har du på sen?
Det där är lite svårt faktiskt. Det beror ju på vad du har för försäkring på bilen.
Mm.
Om det är bara trafikförsäkring eller om du har
det helt kasko. Nej, men en sån där full kasko.
Ja, då tror jag nog det borde finnas stora möjligheter. Det som förstås är, det är ju alltid frågan om pengar just det där, för där är ju inte bara att byta en kedja, utan det är nog att byta lite mer. Klarar du det bra, så kan du byta någon ventil i topplocket, men risken är stor att du har slagit sönder mycket i topplocket och dessutom in i motorn också.
Nej, det var inte, tror jag, in i motorn.
Jaha, det klarade sig så pass.
Jag har inte pratat själv med dem där på verkstaden.
Nej, och det är svårt att säga, för man måste plocka upp helt enkelt.
Ja.
Och det här, att det lönar sig nog i det här fallet att kolla med försäkringsbolaget, för att det, i princip ska det borde, vad jag har förstått, nu är jag inte en försäkringsexpert, så jag måste göra på det viset så jag har ryggen fri, men jag har förstått nog att det ska kunna ersätta just sådana här saker, för det där är nog en 150 000 ska inte en kedja gå på. Inte på 11 år heller.
Det är det jag menar, att det där, man har ju som inte gjort något fel då man inte har kollat den där, för den ska inte gå.
Får jag inflika här? Mm. Hur är det, Henrik, månne med fabriksgaranti? 11 år, det är ganska lång tid. Men om det är en grej som inte ska gå sönder, så är det något konstruktionsfel på kedjan eller något sånt?
Det är ganska kvistig, för att ibland är det så att de lite försöker slingra sig, vilket man egentligen helt förstår. Men där kommer åldern emot faktiskt. Kilometermässigt så skulle det kunna finnas, men åldern kommer emot. En annan sak som också är lite beror på, har ni haft den här bilen sen nu?
Ja.
Just det, jo. Hur har ni kött intervallservicer och sånt?
Nu är de köpta som de ska, och på riktig verkstad.
Ja, det är främst att de har blivit köpta så att man har riktigt stämpel i på det viset boken, om det märkes eller inte, det är ju lite hur man säger det, märkes ju alltid märkes, men i alla fall. Så det där, men jag tycker det där måste nog vara någon form av utmattning i den här kedjan, för den ska inte säga pangbom bara sådär.
Men alltså när jag nu då tänker på min egen bil, så tycker du att jag måste ha dem till kolla kedjan, och när i så fall minnet kör nu då dryga 100 år eller 28 år? 20.
I princip inte, men om du är osäker så kan du fråga. Det är lite svårt att kolla, för att man ska skruva sönder ganska mycket. Och det här,
för det är ganska dyr historia.
I det fallet lönar sig att prata med den på verkstaden och fråga lite vad de tycker. För att ibland ser du inte, men en materialtrötthet ser man inte annat än med testverktyg, och då ska du ha bort hela kedjan, och då kan man lika bra lägga en ny i så fall. Och sen vet jag, kommer ihåg själv en bil som vi hade en gång, som det var 300 000 medkörd. Och vi hade just sålt bort den. Och var det den nya ägaren som körde 1000 kilometer, så vet jag inte om det var kilen som håller det drevet till kedjan som brast, eller kedjan, och det var också crash, bung, bam på den. Men det var som sagt 300 000 med körd.
Just så, men jag ville höra att hur, hur vanligt det där är, för jag hade aldrig hört om. Ja, sen var det någon som pratade om att det kan finnas dubbla kedjor och enkla kedjor.
Ja.
Att det där.
Jo då, det är helt vanligt. Och dubbla är oftast på sådana där det är som lite bättre variant, så brukar man vilja ha som till exempel till delningsbilar, så brukar de oftast ha, sälja på vissa bilmärken och modeller, alltså säljer de, fast det originala är en, så säljer de sådana med dubbla för att de ska klara mera belastning helt enkelt.
Ja, men det där, men det vanliga man har enkelkedja, det är det normala.
Det är det vanliga, ja. Mm. Men det förekommer nog dubbelt också.
Ja. Men jag tänker bara lite när det är en det där terrängbil, det här att nu har han ju någon gång dragit tunga saker, inte ofta, men det där kan sånt inverka.
No, klart, det nöter ju på bilen. Jag menar, tung last så förkortar bilens livslängd. Men inte ska det nu på det viset. Som
jag menar
sagt,
för att man drar upp någons båt på hösten.
Nej, om man tänker på vad vissa bilar får arbeta i 300-400 000 kilometer och det går ändå. Ja. Så det ska inte borda så. Det är klart det är kortare, men inte i det här fallet. Inte med 150 000.
Men det är bra. Tack för ditt svar. Mm.
Ja, tack.
Hej.
Tack. Hej. Ja. Sånt som inte borde få gå sönder, så går sönder.
Ja. Bilar till för verkstäder, tänkte jag säga. Ja. Ibland känns det så.
Ja. 3200 där ringde det. Men vi har en fråga här om en Mondeo på webben. Den tar vi då. Jag kryssar i godkänt, så den syns. Så får du skriva och säga ditt svar.
Ska jag göra båda samtidigt?
Ja, vi ska se om du är sin.
Nej, jag är nog kvar. Så det där, men jag kan köra bilar tugga tuggummi i alla fall.
Right.
Ska jag läsa frågan?
Ja, vi tar oss.
Hej, jag har en 14 år gammal Mondeo och plötsligt en dag så blev gaspedalen så trög att det överhuvudtaget inte gick att gasa. Bilen var nystartad, funkade på nytt efter en stund. Varför? Det här är de där väldigt typiska elektroniska grejerna. Många bilar idag så har ju inte gasen kopplat direkt. Förr i tiden hade man för gasare och sen kom det insprutning och sånt. Men det som grundgrejen att man har ett rör där det finns ett spjäll som öppnar. Och det har varit kopplat så till gaspedalen. Idag så styrs den där elektroniskt. Så du har ingen vajer eller ett stag eller någonting. Så du trampar på gasen, så det är i princip samma sak som du skulle vrida på knappen på radion. Det vill säga det finns som en potentiometer som är kopplat till den. Och den styr elektriskt då till det här spjället. Så att det här, nu blir lite fundersam. Bilen var nystartad, så den måste ju ha, betyder att den har stått då med andra ord, om jag förstår det här rätt.
Ja, den kanske var kall eller något. Ja. Det var på vintern, det står inte om det var på...
Nej. För att vi har ju trots allt finst väder. Och finst väder så brukar kunna ställa till ganska mycket lustigheter emellanåt, jag konstatera. Sådant som gör att man har man hår kvar så blir det grått, och blir inte grått så ramlar det bort. Och det här... Det där måste jag ju erkänna att jag har inte riktigt ett direkt svar på. Men jag skulle kunna tänka mig att det helt enkelt har med väder att göra. Eller sand och smuts. Vi har ju trots allt skor och sånt som kommer där ner. Mm. Och då kan det rent av frågan att det var mekaniskt och sånt. Men då har vi ibland då det här bilar som, nu måste jag inte riktigt tänka så att jag får det här rätt. Bilar som då det styrs elektroniskt, allt från insprutning och tändning och så vidare. Och så kommer det störningar ibland. Och då sätter det bilen i ett slags sånt här basic-läge. Och då kan det begränsa faktiskt just sådana här saker, så att det kan bli tröga gaspedaler och sånt här. Men det här är lite svårt. Men när jag förstår att den funkar på nytt, och det där, och det där är just sådant som man, om man ska skruva bilar så blir man lagom glad om man funderar. Okej, nu får halva dagen i felsökning som inte jag kan ta ersättning för.
Ja, kanske någon Mondeo-expert vill ringa in och säga att...
Ja, det tar jag gärna emot. Så det här,
någon som behärskar att, dess gaspedaler till full.
Ja. För att här, jag har inte hört om att det om den här, för att jag hör ändå en hel del om olika fel och sånt och det här, men faktiskt Mondeo, jag har inte hört att det skulle vara på det viset. Och sen beror jag på om det beror på att den pedalen var trög eller att man trampar gasen i botten och ingenting hände. Det är där också som är skillnaden.
Precis.
Men just det där, man trampar gasen i botten och det är absolut noll, nothing. Så då det här, då är det nog någon sån här störning, elektronisk störning som det gör att den lägger ett sånt, vad heter det, säkerhetsläge. Och då händer ingenting. Och då är det som sagt, då är det bara att stänga av. Och det är tyvärr sånt vi får leva med ibland idag.
Så brukar min dator vara ibland, ingenting händer, då startar jag om den.
Ja, det är precis samma sak det här också.
Ja.
Det är bara att bilens datorer är inte kanske alla gånger lika, nu är de utvecklade, men ibland man känslan att det är lite mer mekaniska än vad en computer vi har här.
Precis. Vi är inte ännu där att de läser av hastighetsbegränsningen att här är 40 väg, då får inte, fast hur man gasar så får inte.
Nu finns tekniken nog.
Ja, det gör jag, men det är väl lagstiftning och sånt.
Jo, tekniken finns nog, men det beror på om de vill betala för det eller sånt.
Ja. Det var den kluriga frågan. Vi ska se vad som annat kommer in. Här blinkar på telefonen nyss, men den som ringde gav upp. Ring på nytt på 3200 200. Henrik Weiner, besiktningsmanna i studion ända fram till klockan 10. Och någon har ringt 3200 200 för att ställa en fråga till besiktningsman Henrik Weiner om bilar. Varsågod.
Ja, här från Kronoby, god morgon.
God morgon.
Jo, jag har en bromsfråga.
Okej.
Okay. Som gäller vissa bilar.
Ja.
Då det har ALB-ventil.
Mm. Lastkänningsventilen.
Ja. Så det här är det vissa besiktningsstationer som kan underkänna. Bara med här är det lite med en skruvmejsel bryter och påstår han funkar in.
Ja. Alltså, den ska ju fungera. En bil som har det där så ska ju det där fungera på. Och nu kan jag faktiskt inte svara på, för det är ju, det finns ju en klar regel hur man gör det där. Där man kollar det där och rör det på sig, så brukar det ju vara helt okej. Men somliga som att rör sig bara själva det här staget eller rör sig själva ventilen också. Och där kan det vara ibland lite krångligt och svårt.
Jo, jag har i båda fallen när jag kom ut för det här så var jag till auktoriserad verkstad. Och
ja.
Jag konstaterade strax att det var inte något fel.
Ja. Skulle du kunna vrida ner radion lite på...
Stiger du från radion lite? Här blir rundgång.
Ja, det går runt där. Så det här.
Ja.
Sådär, nu är det mycket bättre. Jo.
Jo, det här konstateras det på det här verkstaden att det inte är något fel.
Ja.
Och inte har det ju på besiktningskontoren att mäta så de får mätna. Utan här bara vad de med mejsel provar tryck och då trycker de fel väg. Så han kan inte arbeta, han arbetar ju bara en väg.
Alltså, vad är det för en bil som du frågar om?
Här är en fransk bil.
Ja, just så. Och där är ju, det är ju lite olika på vad de placerar det, sådana saker. Vissa bilar har inte, till exempel de som har det här, då vi talar franska, så vissa har den här vätskefjädringen. Och somliga av dem har inte, och somliga av dem har. Och det här, det som man ibland brukar kunna kolla med att dra bilen upp och ner, så då ska man ju se den rör sig också. Att den här, att det är en ganska kvistig sak just med den där, för den är, på vissa så kommer man åt den bra och andra så är väldigt gömda. Och jag vet att det görs på väldigt olika, många olika sätt hur man kollar de där ventilerna. Men det är huvudsaken att den ska kunna röras som själva är det där. Och då ska det kunna åt båda hållarna i princip, för det ska kunna gå ner och det ska kunna gå upp.
Ja, och den där, han är beroende av fjädringen på bakhjulen.
Mm. För det ska ju
måste ju röras hela tiden och bli fjädrar.
Ja, för den ska ju ha olika bromskraft beroende på hur mycket tryck du har på hjularna. Det är det som är dens idé, så att inte du låser bakhjulen. Och nu har bilar väldigt mycket låsningsfria bromser, så det underlättar i alla fall.
Ja, han har nog låsningsfri, men här ändå just den där ALB-ventilen som jag är lite tveksam till på här. Det vägagångssättet och det avgör om man funkar eller inte.
No, det är ju det att den ska kunna röra på sig. Det är det som är huvudpointen i det hela. Och då ska den kunna nog röra sig åt båda hållen. Det beror ju på om bilen är i botten eller toppläge eller vad man ska säga det.
Jag tycker att de skulle borde belasta den och prova med belastning i. Så skulle du kunna få en liten vink om den funkar.
Ja, det är helt bra. Det är det att det finns inte alla gånger möjligheter till det. Det är det som är problemet.
Hör du,
får jag
flicken, om du nu först var besiktad bilen och du fick underkänt och så var du till verkstaden och du sa att det var skick. Hur gjorde du sedan? Ja. Om inte kunde göra något vid verkstaden, bytte du besiktningskontor då, eller?
Nej, jag får till samma besiktningskontor och sa att det var verkstaden. Och de skriver ju en intyg och har inte ena fel på han.
Mm.
Och var det samma person då som tog emot, eller?
Ja, det kan jag inte. Nej, men säkerhet min som är var samma.
Men du kommer igenom i alla fall?
Ja,
eller bilen.
Han blir god.
Okay.
Och jag har inte sen dess Jag har 18 år gammal en bil och jag har inte känt det, så jag hade några problem med ALB-vänting.
Ja.
Så jag, vi har besiktat vid samma besiktningskontor ja. Hela tiden.
Ja, ja. Om du har, har möjlighet att själv, själv göra någonting, så det är alltid, det är förstås man ska under bilen och krypa dit, så det är alltid bra, för ja. Det där är en sak som brukar ta fast, för vi har ju, som jag sa tidigare, finns vedar och det är rena rama döden för de där ventilerna.
Ja, ja, jag har ju ond och hjälp av det här.
Ja, det har, jag vet många fall där det har varit, det har nog rörts, men det har bromsarna har varit väldigt ojämnt. Ja. Och sen visade det sig att det var den där ventilen som har haft fel, att oftast är det som två olika parallella linjer i dem, ena till vänster sidan och andra till höger sidan, att den helt enkelt har kärvat fast på ena ja. Sidan inuti. Och då har det bytt allt annat i bromsarna, sen visade det sig att det är den där som är fel. Så det lönar sig att försöka hålla den där så rörlig som möjligt.
Jo, och här nämligen är ju nämligen här fatala med den där, och min vanliga nängar och blir skruv på han det, så jag kan ju ställa det ganska mycket problemet.
Ja, no, det blir ju lite fel bromsverkan. Det är inte så hemskt mycket att skruva ja. På en sån här. Vissa har, så du kan justera hela det där staget, men det är inte, och den brukar dessutom vara fjäderbelastad, så att den har lite som en sån här, vad ska jag säga, fördröjning och lite jämnar ut i de där hopparna, så att den inte är så direkt som om den skulle vara fastskruvad, hela den här mekanismen. Men det, ja. som jag sa redan tidigare, att det är bra, man kan lite gå skuffa och dra och vrida den fram och tillbaka, för då håller du den mer så där rörlig helt enkelt.
Ja, jag brukar vara rasparaj på den, så säger jag åtminstone att den här försöker.
Jo.
Svänga lite olja på
den. Ja, och någon sån här, vad heter det, rostlösning och sprayvaselin och sånt, så gör ganska mycket där.
Men ja, det var bra.
Jo, tack ska du ha.
Tack
hej.
Tack, hej.
Sådant, och på chatten hade kommit in en fråga här.
Här står det, hej, jag har en Peugeot-partner som har en läckande spridare. Är det någonting man... är det bara att försöka spänna fast eller måste man ta till större åtgärder? Dit hoppar. 1,6 årsmodell, nej, alltså 1,6 liters motor och årsmodell 08. Nu måste jag först fråga hur mycket den är medkörd. Men om den nu börjar läcka vid en spridare, så tyder det oftast på att det finns en tätning under själva spridaren som börjar helt enkelt jobb. Det är också helt enkelt, som jag sa, kilometerantalet, hur mycket den medkör. Den är 50 000, 500 000, 5 miljoner eller nåja, 5 miljoner.
6 år gammal.
Ja. Så det här, och andra alternativet, den kan faktiskt vara bara sprida röret som har lossnat. Och ja, man kan prova att spänna fast. Vissa bilar måste man lite vara försiktig, för man kan dra av de där rören. Men ja, det finns, som man tar i så det böjer lite och låter det knäcka. Så efter det så läcker det definitivt. Då går det mycket soppa.
Ja.
Så, nej, det är nog att prova spänna fast lite. Man måste bara komma åt och slutar inte då. Så då är det nog antagligen där under tätningen som läcker.
Ja.
Många gånger så brukar det bli sån tjuff, 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 tjuff ljud också om den där tätningen läcker. Och då blir det sotigt i motorn, eller som sotigt och klottigt på motorn.
Ja, det är explosionerna som kommer ut smygande.
En direkt explosion. Nej, men snabb förbränning.
Snabb förbränning.
Ja.
Just det är förbränningsmotor, inte explosionsmotor.
Ja, det är förbränningsmotor för explosion. Eller? För då glödtänder det fel och då precis. Nöter man slut på lite som inte ska nöta slut.
Vi har 39 tittare live här på chatten, ser jag faktiskt. På svenska.yle.fi/osterbotten. Där går det bra att skriva in frågor. Och hur många lyssnare, det vet jag inte, men säkert en hel del. 3-200-200 är numret. Och hej, nu blinkar det, så Henrik, här har du följande i kö. Varsågod, du är med i frågvis förmiddag.
Jag undrar på en sån sak med fyrhjulsdrivna bilar. Jag fick höra här förra veckan att det går inte att bromstesta på besiktningarna som vanliga bilar, utan det kör som det gjorde för 30 år sedan och bromsar bara och provar bromsarna.
Det stämmer, det finns både och. Det beror helt och hållet på vad det är frågan om för bromsdynamometer. Och det finns sådana bromsdynamometer som klarar fyrhjulsdrivna. Det är så att de tar ett hjul i gången eller så snurrar den ena åt ena hållet och det andra hjulet åt andra hållet och sen kastar man om.
Ja. Hur kan det godkänna en sån i besiktningen? Hur kan det bli godkänt att bara köra runt och prova bromsarna?
Man har nog en viss sån här, vad ska jag säga, koll på hur bilen börjar. Klart bilarna utvecklar med hjulvinklar och sånt så att den drar inte snett på samma vis. Men man har en viss känsla, får en viss känsla nog kunna bete sig den här bilen när man bromsar, så att man lite vet att vart det blir. Och sen är det ganska bra att kolla handbromsen också, för den kan du kolla helt bra ursäkta mig, den kan du kolla helt bra stillastående, och det ger också en ganska bra sån här riktlinje. Sen ibland så brukar man faktiskt göra så att man kan ha någon som sitter i och bromsar, och så känner man lite på hjularna hur det tar. Och bara som bromsar lite, så då märker man att det tar mer.
Ja, men det är ju nog att gå tillbaka till tekniken här, då det är med vanliga bilar så har det noggranna med procenterna.
Ja.
Är ju fel mot en som har en vanlig tvåhjulsdriven bil.
Man kan ju se det på det viset. Men där är det ganska mycket utav de här tillverkarna, för att man är ganska utsatt i det fallet, just om man ska kolla de här bilarna. För att jag menar, tillverkarna så tyvärr styr en del med de här. Och sen är det nog helt enligt de här myndighetens regler att man kan även kolla på det där viset. Ett exempel är släpvagnar, bromsade släpvagnar. Har du dubbla axlar, så kallade boogieaxel,
ja,
så det går inte att köra på en bromsdynameter, för de har hjularna för nära, så två hjul blir det luften och två hjul blir det inte, och där blir man tvungen att kolla det manuellt.
Ja, ja, men en släpvagn är ju lite annan än en bil.
Jo då.
Jag bara kommer tillbaka till tiden för 30 år sedan när man hade kört på en grusväg och provat bromsa. Bromsa på samma ställe.
Jo, det är helt stämmer. Det har jag nog bra minnen av också. Eller en liten asfaltplätt, och så skulle det bli svarta streck som är lika långa.
Jag tycker hur det kan godkänna. Du pratar om säkerheter idag.
Ja, men ganska mycket får man nog reda på det man kollar. Och sen det här, det är bara alla gånger den här själva bromsningen, utan det är nog lite att seende arbete, det vill säga när man lyfter upp också, så ser man en del på hur bromsarna ser ut. Du vet, bromsåk, bromsklossar, bromsskivor och sånt. Och det ger också en ganska bra riktlinje. Att vad det där är, att det här ska enligt utseende borde fungera. Och sen som sagt, händer det nog faktiskt gånger med provkörningar av bromsar att man märker att hej, nu är inte allting som det ska vara.
Ja. Så men om du har en bil som du, till exempel en sommarbil som du bara kör sommartid med, och då du ska ta en bruk, så ska du besikta och annars stått länge. Då visar inte han alltid, då bromsar inte säkert alltid. Men sen när du har kört 100 km så kanske han fungerar bromsar.
Det där är inte bara ett problem bland fyrhjulsdrivna bilar, utan det är hobby sommarbilar överhuvudtaget. Det är alltid samma problem. Därför skulle det vara bra att på många, när det är lite beroende på när de är bruktagna och sånt, att de har besiktning mitt under sommaren eller på sen. För att jag vet, jag har egen erfarenhet, om man får försöka sparka liv i de här hobbybilarna, som det är ju bra att de startar överhuvudtaget, och det ska bli första maj och bromsa vad då.
Så då ska man ju måste få hinna köra. Men om man har en bil som är första, när det går efter första brukstagning, fast han har stått avställd i 20 år oanvända, så går det efter första brukstagningen i besiktningen.
Ja, men han har stått i 20 år, så kan det nog vara idé kanske att plocka upp lite saker.
Men om du kör då tar den i bruk, och då kommer årsbesiktningen efter första brukstagningen. Då är det ju fel.
Men det är någonting som vi tyvärr måste leva med, och det kan inte vi göra så mycket. Du får ju köra bilen fast den är på avställd, till exempel. Har du så att du har den här besiktningstiden mitt i vintern och den är bara en sommarbil, så får du köra till och från besiktning utan att sätta på den. Du måste bara ringa och meddela att nu är jag på kommande. Ge upp registernummer, en principreserverad tid, och då får du komma till besiktningen och köra hem. Men det är bara dit.
Ja, det vet jag. Men då hinner du ju inte få igång bromsarna.
Nej. Det är det att man skulle behöva bromsa hela vägen och köra det minst 20 km med bromsarna på, och det är inte sagt att så pigga efter det. Det är ett problem.
Det har att det inte blivit godkänt för att bromsarna inte fungerar.
Ja, för att det ska ju i princip funka då du tar dem i bruk, men jag vet, känner till fenomenet, och det är inte svart och vitt, det vet jag.
Ja. Nej, jag blev bara lite fundersam just med det fyrhjulsdrivna bilarna.
Men där är nog ändringar på kommande också, och det här att tills vidare så godkänns det att med bromsdynamometer eller provkörning så godkänns båda delarna. Och det är riktigt som i lagen. Men det är under behandling, eftersom fyrhjulsdrivna bilarna har kommit så pass mycket mera till. Och vissa fyrhjulsdrivna bilar går att köra på bromsdynamometer. Men vissa går inte. Och det här, och det brukar faktiskt stå i handboken, då är det mellan 20 max 30 sekunder som man får vara. Men det är som sagt inte alla bilar. Det är väldigt individuellt från bil till bil det där.
Ja. Nej, för jag tänkte att man måste börja bli rädd för det här fyrhjulsdrivna bilen på vägen.
Nej.
Håll sig undan den.
Nej. Det kan sägas att de flesta har faktiskt haft väldigt bra bromsar sista slutningen. För att mycket då man kör fyrhjulsdriven bil så blir man tvungen att bromsa hårdare. För att man tror att bromsarna ska vara lika mycket effektivare som drivningen är effektiv. Så att man lurar sig många gånger väldigt lätt.
Ja. Nej, men jag tackar för svaret.
Just då. Tack ska du ha.
Tack, hej.
Hej.
Du får börja montera ännu ett hjulpar som bara bromsar. Fyrhjulsdrift, sexhjulsbromsning.
Du har inte funderat på ankar eller något annat?
Ja, eller bromsskärm eller sådär.
Så det där, ja.
Ja. Hej, vi har 5 minuter kvar ännu av frågvis förmiddag, så vi hoppas att någon passar på och ringer in på 3200 eller skriver in på hojtlådan svenska.yle.fi/osterbotten. Medan vi väntar på det så... Henrik, hur är det med elbilar? Det är ju sakteliga på kommande. Hur är det har du besiktat många elbilar? Eller det finns ju inte många i Österbotten till att börja med. Har du besiktat en enda?
Jag försöker fundera faktiskt här. Att man besiktar med allt möjligt mellan himmel och jord. Hybrider finns nog, och det är ju redan ett kapitel för sig själv.
Mm.
Jag menar, du bilen stannar och sen du trycker på gasen så åker den iväg och startar. Så då blir man ju ibland lite, ja det var en sån här. Men direkt elbil kan jag inte... Jag har ju haft att göra i tidigare arbeten så jag har haft att göra med elbil. Jag har ju varit på Postens verkstad för ett antal år sedan och där hade vi en eller två sådana elbilar med enorma mängder akkor.
Ja. Hej, nu är det två på linjen så nu tar vi här raskt. Hej, du är med i sändningen.
Hej.
Hej.
Jag heter Karl-Johan Nylund och jag har hört på det här om fyrhjulsdrivna bilar och bromstestning. Det går ju faktiskt att stänga av fyrhjulsdriften på många bilar.
Det stämmer.
Jag har en fyrhjulsdriven Mercedes personbil och där är det ju enkelt. Det är bara en liten hydraulventil man vrider av och så går den och kör på dynamometern på vanligt sätt.
Mm. För det brukar man alltid slå av om man ser att det finns någon sån möjlighet. Så då slår man ju alltid av den och kör då på dynan just med den saken.
Ja, men det finns ju olika system så alla system går ju inte att stänga av.
Ja, nej, och sen beror det på vissa bilar har det sån här direkt, vad ska vi säga, mekaniskt låst. Och det är absolut, det ska man undvika i det sista, för jag menar det kan låta pang och sen är den bilen två eller enhjulsdriven efter det.
Ja.
Och sen har vi det här med viskot som är en sån här vätskekraftöverföring och det är många sådana som brukar gå att köra, men en kort stund bara.
Ja,
Och sen, som du sa, det här som har direkt en knapp som man slår av.
Hallå?
Ja?
Jo, jag råkar slå på radion och hörde att vi hade ett intressant program. Och jag tänkte fråga en sak. Jag har en husbil som har ABS-bromsar men inte airbag.
Ja.
Och då får man ju bara köra 80 med den i Finland.
Ja.
Och då undrar jag vad det är för geni som har kommit på den regeln.
Ja, det vet jag faktiskt inte vem det är. Men det har ju paketbilar har samma sak, att du ska ha låsningsfria bromsar och åtminstone sån här krockkudde för chauffören för att du ska få köra 100. Och det är väl på husbilar.
Ja, jag tycker det finns ingen fog för det där egentligen. I Sverige får jag ju köra det som står på skyltarna och jag tror inte olycksstatistiken är något större där. Och skillnaden om man krockar i 80 eller 100 med airbag tror jag inte är så.
Nej, det är större skillnad än vad man tror. Det här med 20 km höjning från 80 till 100. Att den är som en sån här, vad ska vi säga, logaritmisk skala. Ja, det konstateras att jag menar krockar du 50 eller krockar du 70 eller krockar du 90 så är det fördubblas som nästan. Eller?
Jo, men det är frågan om airbaggen.
Jo, men alltså den här kraften som du flyger framåt blir så oerhört mycket större. Så det är det som det bygger på. Nu kan jag faktiskt inte säga vem som har stiftat de här reglerna, men det nog har byggt på att de har gjort form av tester på det viset. För att till exempel äldre paketbilar så får du köra 100 med om du hade en viss egen massa. Och sen kom det här då med airbaggen och krockkudden så får du alltid köra 100 och även där med husbilarna.
Ja, det är ju märkligt att Finland alltid ska ha egna regler. De följer inte EUs normer.
Nej, Finland är inte det enda landet har jag konstaterat. Vi ser importbilarna så har man nog konstaterat att det finns några andra länder i EU också som har lite eget huvud för sig.
Ja, det är ju samma det här med körkort också. Och man får ju köra bara upp till 3,5 ton med B-körkort här, men i andra länder får man ju köra upp till 6-7,5 ton var det.
Det kan jag faktiskt inte utan mig, för det känner jag inte till, för jag har inte kollat
om man har haft, om man har haft körkort taget före 96 och så vidare.
Ja, ja, just det. Ja, nej, det kan jag inte utan mig, för det känner jag inte till i det fallet. Så det här.
Ja, men det här, den här regeln kan jag inte hitta något rätt.
Ja. Men det finns ju möjlighet, du kan ju sätta en fråga också till Traff i vår övervakande myndighet. Det kan du också göra, för de tar gärna emot frågor.
Ja, det är kanske de jag ska attackera.
Det ska du göra.
Okej.
Okay. Mm, tack för ditt samtal.
Tack.
Hej.
Hej.
Beklagar, jag bröt föregående samtal med en sned knapptryckning. Men hur som helst, två sändningstider slut. Jag tackar Henrik Vainas så mycket för kloka ord.
Ja, vi hoppas att det var till någon nytta i alla fall.